I en bil på E22-an. Herman Afzelius är på väg från Kallinge, Blekinge söderut för en undersökning på sjukhuset i Lund.
Ja, men tja.
Hur går det?
Martin Johansson ringer från jobbet.
Jag får panik när det där för ringer. Jag fick sån jävla dålig feeling i morse. Jag har knappt sovit i natt alltså.
De är två av flera tusen Kallingebor som är förgiftade av PFAS-kemikalier från Försvarsmaktens brandsläckningsskum i dricksvattnet. Den kanske värsta giftskandalen i Sveriges historia.
Om 20 minuter vet vi, det är helt sjukt alltså.
De har kämpat i 9 år för att få stöd, skadestånd och hälsokontroller. Nu väntar de på ett helt avgörande beslut från Högsta domstolen.
Det måste gå vägen, fattar du det? Annars vet jag inte vad jag gör.
Nej, det är sin helvete viktigt detta.
Det här är inte okej. I mitt Sverige, i Ronneby, det kan inte vara okej. Så det här händer i amerikanska filmer. Inte här, där jag bor.
Förgiftade. En P1-dokumentär i samarbete med Vetenskapsradion. Av Daniel Värjö.
Knappt 10 år tidigare, måndagen den 16 december 2013. En nyhet sprids bland invånarna i villorna och de låga lägenhetshusen i den gamla bruksorten Kallinge i Ronneby kommun.
5000 Kallingebor kan ha fått i sig giftigt vatten. Den farliga kemikalien PFAS som bland annat kan påverka levern har hittats i dricksvatten.
PFAS-kemikalierna kommer från Försvarsmaktens användning av släckskum på flygflottiljen F-17 alldeles nära grundvattenkällan nere i Grusåsen i dalgången vid Ronnebyån.
Det finns då medel från brandskum som går ner då i grundvattnet och förgiftar brunnarna. Då. Vi har valt att stänga av det här dricksvattnet i och med att det var rätt höga värden i utgående dricksvatten.
Med de kunskaper vi har idag så pekar mot att man behöver som enskild konsument inte oroa sig för att man ska bli sjuk.
På varsitt håll hör Herman Afzelius, Martin Johansson och Lolo Karlsson nyheterna som sprids.
Jag hade ju ingen aning om vad PFAS var. Men sen så går det ju inte heller att bli orolig innan du förstår vad det är för gift du har fått i dig och hur lång tid det skulle kunna ta att få bort det.
För det var ju ingen akut förgiftning. De har stängt av vattenverket så det var ju lugnt liksom. De har gjort det de skulle.
Så då var ju livet som vanligt igen. Man kunde dricka ur kranen. Sen tänkte man inte så mycket mer på det.
Vintern blir vår. Fontänen pålar vid pizzerian på Kallinge torg. Och jasplanen från flygflottiljen dånar som så ofta över orten. Ett brev kom hem till Kallingeborna från Arbets- och miljömedicin i Lund. De vill undersöka hur mycket PFAS invånarna har i blodet. En av de som får brevet är Herman Afzelius som bor i en av villorna bredvid Folkets hus.
Det var väl först då som jag själv började liksom haja till lite. Varför ska jag gå och lämna mitt blod för? Det var väl då jag började liksom fundera lite över att okej, det här kanske inte bara var någon förgiftning som var just den specifika dagen. Det här kanske är någonting som har pågått under en längre tid.
Herman är då 38 år och har en son som är 12 och en dotter som är 5. Han hade flyttat till Blekinge 10 år tidigare från Stockholm för att bo på en lugnare plats och jobbar som platschef på ett stort IT-företag.
Så var väl där jag själv började liksom fundera lite och började ringa runt till kommunen och arbetsmiljömedicin i Lund och fråga vad det egentligen var som hade hänt då. Det var väl då man började förstå vidden av det hela, att det här var ju liksom vatten som hade varit förgiftat under väldigt lång tid. Då började man ju förstå liksom och började också bli orolig för hälsa och började liksom söka mer information om de här liksom kemikalierna, vad är det för någonting som jag och mina barn har i sig och alla andra här för övrigt i kommunen liksom. Så det var väl då man började förstå att okej, det här är rätt så allvarligt.
Vad farsikan är det för skit vi har fått i oss? Vad är det som händer?
Lolo Karlsson är då 40 år och har 2 barn som är 10 och 14 år. Hon jobbar som frisör och familjen bor i en villa i utkanten av Kallinge på andra sidan flygplatsen. Och i samband med att de tar blodprov på vårdcentralen kommer hon i kontakt med Herman Afzelius och Silla Ojens.
Och vi började grotta ner oss i detta. Då började man ju förstå att det här är väl verkligen farligt. Det här går inte ur kroppen. Vi satt med 3 datorer hemma hos Silla och vi grottade ner oss i det mesta, allt vad PFAS hette. Och det byggdes liksom upp en ilska, en oro, och man var ju nästan panik i kroppen. Vad är det som kommer att hända med oss?
Det Lollo, Herman och Silla hittar när de söker är att PFAS också kallas evighetskemikalier. Det är en grupp av tusentals ämnen som är väldigt svårnedbrytbara både i naturen och i kroppen. Och många är hälsofarliga och hormonstörande. De hittar också information om ett annat samhälle som förgiftats av PFAS. Parkersburg i West Virginia, USA. Där var det företaget DuPonts teflonfabrik som orsakat utsläppen. Och där hade forskare undersökt de 70 000 invånarna i 8 år. Den forskningen visar en möjlig koppling till 6 kategorier sjukdomar. Förhöjt kolesterol, den allvarliga tarmsjukdomen ulcerös kolit, sköldkörtelsjukdomar, testikelcancer, njurcancer och havandeskapsförgiftning.
Och det är klart att man tänker, det har jag i min kropp. Då visste vi ju inte heller hur höga halter vi hade. Ju mer fakta och ju mer svar vi fick på våra frågor, ju räddare blev man ju såklart.
Herman startar en Facebookgrupp där de sprider information om PFAS och uppmanar folk att ta blodprov. Och de delar ut flygblad för att få fler att undersöka sig. Det är köer till vårdcentralen i Kallinge vid provtillfällena. Provsvaren kommer i brevlådan.
Ska vi se. Hela familjen kommer i separata kuvert.
Lollo och hennes familj öppnar kuverten tillsammans i vardagsrummet.
Det här är ju mitt då, och då räknar man ju ihop. Mina värden var 650, 32 och 468. Mm.
De 3 olika PFAS-ämnena är tillsammans 1150 nanogram per milliliter i Lollos blod. Det är 160 gånger mer än vad Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten bedömer som säkert hälsomässigt. Och hennes man och barn har också höga halter.
Det är klart att man fattade ju att man har väldigt höga värden. Att det här är ju inte så bra med så höga värden.
Oroliga Kallingebor börjar dela sina provsvar i Facebookgruppen.
Det var ju många som ville dela med sig och prata om det. Och ville ha hjälp med att liksom utläsa dem. Och har jag risk för att bli sjuk eller vad innebär det här? Och jag vet att på jobbet, liksom, ja, jag hade det och jag hade det. Och att det, liksom, det blev ett samtalsämne liksom i samhället.
Det visar sig att Kallingeborna har betydligt högre nivåer i blodet än de drabbade i USA. Bland de högsta i världen.
Vi har ju skyhöga värden av de här kemikalierna i kroppen. Min dotter har ju så pass höga värden så det kommer ju ta liksom 30-40 år innan hon är nere på det man kallar de normala bakgrundsnivåer. Jag själv kommer ju aldrig bli av med dessa kemikalier, så pass högt är det.
Jag har på tok för mycket av ämnen i min kropp som är skadliga för mig, och mina nära och kära har troligtvis detsamma.
Martin Johansson har växt upp i Kallinge och har bott i Ronneby kommun hela sitt liv.
Jag har ju idrottat hela min uppväxt, så att jag har druckit mycket, mycket vatten.
Vid den här tiden, när det blir känt att dricksvattnet är förgiftat, är han ofta trött och känner att något är fel. Han hittar en knöl på ena testikeln.
Det var en helt vanlig fredag. Kom hem från jobbet. Man går och duschar. Och sen så känner jag en knöl och den ska inte vara där liksom. Så man blir konfunderad. Man blir rädd. Tankarna börjar gå. Den försvann inte. Den växte. Den blev större.
Martin är då 33 år och tar prover på vårdcentralen för att kolla om det är cancer. 2 veckor senare kör han till sjukhuset i Karlskrona för att få beskedet av läkaren.
Han är ledsen att meddela att jag har testikelcancer. Men vad de kan se då, så hade inte det spritt sig in i kroppen. När jag åkte hem så grät jag hela vägen hem i bilen. Min son är 3 år gammal, jag har en nyfödd dotter som inte ens är året. Man hade precis startat upp familj med boende, köpt hus och man håller på att bygga upp sitt liv. Man vill inte försvinna precis när livet har tagit fart.
Vad tänker du på med barnen?
Ja, det är ju fruktansvärt. Man vill ju inte att de ska växa upp utan en pappa liksom. Så det var jättejobbigt.
Martin opereras. Ena testiken tas bort och han går igenom en cellgiftsbehandling. Efter det ska han göra kontroller i 5 år innan han kan bli friskförklarad. Testikelcancer är alltså en av de sjukdomar som forskningen i USA såg har en koppling till PFAS-förgiftning. Samtidigt går det inte att bevisa att en enskild person blivit sjuk på grund av PFAS.
Jag är ganska säker eller helt övertygad på att PFAS har påverkat mitt hälsotillstånd.
I november 2014, nästan ett år efter att kemikalierna upptäcktes i dricksvattnet, håller kommunen ett informationsmöte i Kallingeskolans aula. Sittplatserna räcker inte och folk står längs tegelväggarna. Herman ställer frågor.
Hur kommunen tänker med detta runt omkring hälsokontroller och liksom den typen av frågor. Men det var ju mer fokus på se till att få rent vatten och liksom hur de skulle lösa det. Liksom. Det var ju deras största problem eftersom vattentäkten var utdömd då. Liksom.
Efter mötet inser de att de behöver formera sig för att börja ställa krav. De träffas i Hermans kök och sätter upp gula post-it-lappar på köksluckorna med sånt de behöver göra och ta reda på. De bildar PFAS-föreningen och de delar ut flygblad igen för att få med folk i föreningen. De tar hjälp av 2 advokater som jobbat med miljöärenden och företrätt drabbade personer tidigare.
Jaha, då är klockan 17. Jag heter Magnus Widén, är kommundirektör här i Ronneby.
En tisdagskväll i mars 2015 är det ett andra informationsmöte i skolaulan. Talespersoner från Försvarsmakten är också med den här gången. PFAS-föreningen sitter längst fram i neongröna tröjor där det står PFAS-föreningen i svart tryck. Silla frågar.
Jag bara undrar, var har det brustit för någonstans?
Folke Borg, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.
Från Försvarsmaktens sida så kan vi väl inte se att vi har påtagligt brustit.
Herman räcker upp handen, får mikrofonen och ställer sig på scenen.
Oavsett om så att säga, ni har brustit ert ansvar eller om de lagar och regler som finns, så står vi fortfarande i ett läge där vi har 1000-tals barn och vuxna som har gift i sina kroppar. Vilket ansvar anser du att försvaret har framåt för oss drabbade?
Det får ju bli en typisk juristfråga. Jag antar att du avser någon form av skada som i så fall ska regleras. Och då börjar det ju bli juridik av det hela, och då måste man klara ut vad består den här skadan i och hur skulle den i så fall regleras.
PFAS-föreningen formulerar sina krav. De vill att kommunen och Försvarsmakten står för årliga hälsokontroller för invånarna och att drabbade ska få ekonomisk kompensation och ersättning för sjukvård för sjukdomar som kan ha en koppling till PFAS. Tiden går och ingenting händer. De inser att de behöver gå till domstol för att utkräva ansvar. Och tiden börjar också rinna ut för att kunna stämma någon för det förgiftade dricksvattnet.
Sen insåg vi att okay, snart har det gått 3 år sedan vi fick information om vattnet var giftigt. Och det finns en 3-årig preskriptionstid. Om vi inte gör något snart så är det risk att vi tappar vår rätt att kräva något överhuvudtaget. För då kan man hävda preskription.
De funderar först på att stämma Försvarsmakten som orsakat föroreningen av dricksvattnet. Men advokaterna bedömer att det som är den mest framkomliga vägen juridiskt är att stämma de som producerat och levererat dricksvattnet. Kommunens vatten- och avloppsbolag Ronneby Miljöteknik. Och det gör de 2016.
Vi vill ju inte ens hamna i den här liksom, rättsprocessen. Men vi blev ju tvingade till slut. För vi fick verkligen inga svar. Det var verkligen ingen som ville ta i detta överhuvudtaget. Liksom. Vi försökte ju få till en trepartsdialog med kommunen, Vattenverket, Försvarsmakten och så. Men det ledde liksom aldrig någonstans. Det de fokuserade på var att få nytt friskt vatten. Det var ingen som funderade så mycket på hälsan på de här tusentals människorna. Tyvärr.
Vi var ju tvungna att visa att vi menar allvar med detta. Och det gör vi. Vi kommer kämpa in. Så länge vi kan så kämpar vi.
Bakom stämningsansökan står 174 personer. Och det här blir början på en flera år lång rättsprocess med många turer. Först blir det en rättsfråga om vilken lagstiftning som gäller. Om dricksvatten ska räknas som en produkt som faller under produktansvarslagen, vilket PFAS-föreningen vill.
I produktansvarslagen har man ju ganska bra skydd som konsument. Den är ju där för att skydda konsumenten som är den svaga parten. Någon som producerar någonting har ett ansvar för den produkten oavsett vad som har gått fel.
Den frågan går ändå upp till Högsta domstolen. Knappt 2 år efter stämningsansökan i juni 2018 kommer domen. Högsta domstolen slår fast att kommunens vattenbolag har produktansvar. Det innebär ett ökat ansvar för dricksvattnet och skarpare skadeståndsregler. Och det blir alltså en delseger för PFAS-föreningen.
Det var en jätteviktig dom och det var ju viktigt att de kom fram till det.
Med det beslutet kan rättsprocessen fortsätta i tingsrätten. Men det dröjer länge innan det blir huvudförhandling.
Ja, då ska vi in till höger här då.
Hur kunde förgiftningen av dricksvattnet ske? Fanns det brister hos Försvarsmakten och Ronneby kommun? Vi åker i Hermans kombi på en slingrig grusväg och är på väg till Lars Dahlstedt. Han jobbade på flygflottiljen F-17 länge som räddningsledare. Nu är han pensionär. Han har kontaktat Herman och kan berätta hur släckskummet har läckt ut och förorenat dricksvattnet.
Jag tänker att vi kör in här då.
Ja. Försvarsmakten började använda släckskummet med PFAS-ämnen på 1980-talet. De har hela tiden sagt att de inte har gjort något fel, att de följt gällande lagar, regler och anvisningar. Vi sätter oss i soffgruppen i vardagsrummet.
Jag tänker lite så här hur dina funderingar går runt omkring liksom alla i Kallinge och Ronneby som är liksom fullproppade av de här kemikalierna. Vad tänker du liksom?
Ja, alltså, det här är jag som har gjort. Det var min första tanke. Det här är jag medverkat till. Det tänkte jag. Det kändes ju inte bra, inte. Det var ju just det här att vi visste inte om detta. Hur farligt det var att det kunde påverka så här. Man får hoppas att ingen har blivit skadad, fått cancer eller liknande av det här. Det måste man ju hoppas. Alltså. Det som jag känner mest obehagen för det är ju tanken på dina barn som har druckit. Och jo, jag har druckit det själv. Men barnen alltså. Mm. Barnen. Nej, det gillar jag inte.
Mm. Nej, men det är lite känslosamt, men det är precis samma sak för mig. Man kämpar ju för barnen på något sätt.
Lars började berätta om hur de hanterade släckskummet vid brandövningarna. Brandövningsplattan i betong ligger inom vattenskyddsområdet, bakom varningsskyltarna och alldeles nära grundvattentäkten nere i grusåsen där dricksvattnet kom ifrån. Skummet skulle egentligen inte spridas från plattan.
Men givetvis så rann det ju över kanten och skummet blåstes iväg av kanonerna som vi sköt med, alltså vattenkanonerna. Och, det rann över väldigt mycket ibland.
Han berättar också att brandbilarna inte rengjordes efter att de övat med PFAS-släckskummet och att rester därmed fanns kvar när de övade överallt på området, även ute i terrängen.
Där la vi ut en helikopter i skogen och körde övningar och sådär. Och då sprutades det ut där. Alltså. otroliga mängder vatten från dessa släckbilar. Det har vi lagt överallt i terrängen, det kan jag säga. Mm.
Men F-17 fick anvisningar från tillverkaren av släckskummet om hur släckskummet skulle hanteras, så kallade säkerhetsdatablad. Och i säkerhetsdatabladen från 1994 och 2004 så står att man ska samla upp spillet och undvika spridning till ytvatten och grundvattensystem.
Det är möjligt att jag har sett det någon gång, alltså, men ofta är det ju sånt som man tar fasta på. Det är ju, vad kräver lagen att det ska finnas här och sådär. Ja, sen att något var farligt så här, det... Nej, aldrig hört talas om. Och det är jag ju inte ensam om att säga då, utan det har jag ju kollat med andra. Men har du hört någonting? Och nej, aldrig. Och sen att de F-17 håller på... Jag får uppfattning att de försöker mörka det på något vis. Det är ju för jävligt alltså, det är det.
Tommy Pettersson.
Tommy Pettersson var divisionschef på F-17 2008-2011 och blev sen högste chef där 2019. Han upprepar att Försvarsmakten inte gjort något formellt fel, även om de orsakat föroreningen.
Det har kommit ut, vet jag, och då följer man ju gällande föreskrifter på den tiden. Man visste ju inte tyvärr bättre.
Men i anvisningarna i säkerhetsdatabladet för släckskummet står alltså att man ska undvika spridning till ytvatten- och grundvattensystem samt till mark.
Det enda jag kan säga är att vi har ju följt fortlöpande de regler som har gällt för varje givet tillfälle under de här 50 åren. Det är svårt för mig att kommentera att enskilt datablad du läser ur från 2004. Men
om det står så i säkerhetsdatabladet och det ändå kom ut i omgivningen då, så har man ju då inte, har ni då inte följt det som stod i det här säkerhetsdatabladet då från 2004?
Man har säkert följt det. Alltså, det är ju... Min bild är att vi följde alla regler och alla anvisningar som gällde vid tillfället. Och sen så är det ju ytterst beklagligt detta, att det ändå läckte ut ner till grundvattnet där.
Försvarsmakten orsakade alltså föroreningen av grundvattentäkten. Men dricksvattnet som levererades till Kallingeborna var Ronneby kommuns vattenbolag ansvarigt för.
Nu är vi på Mantafors vattenverk.
Conny Mikitinak, vatten- och avloppschef på Ronneby kommun, står utanför skyddsgrinderna vid vattenverket i Lövskogen i utkanten av Kallinge. Det förgiftade grundvattnet från brunnarna i Grusåsen kom dit i ledningar.
Jag skulle säga det är södra Sveriges en av de största vattentäkterna som då är PFAS-förorenad nu då, så det är en jätteförlust.
2013 när PFAS-föroreningen upptäcktes fanns inte PFAS med på Livsmedelsverkets lista av ämnen som vattenverken var skyldiga att undersöka. Det fanns heller inget gränsvärde för PFAS då.
Det finns inga riktlinjer från Livsmedelsverket som säger att vi ska ta prover på PFAS då.
Däremot stod det Livsmedelsverkets föreskrifter att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent och inte innehålla ämnen i sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa. Åren innan 2013 hade PFAS upptäckts i dricksvattnet och grundvattnet nära flygplatserna i Tullinge och i Uppsala. Och det var därför som länsstyrelsen bestämde att vattnet i Kallinge skulle undersökas.
Det var väldigt höga nivåer. Väldigt höga.
Det var 10 380 nanogram PFAS per liter i det renade dricksvattnet. Dagens gränsvärde är 4 nanogram för dricksvatten.
Det är inte bra alls, och jag själv är en av de här personerna som har druckit det här vattnet i alla år under hela min uppväxt. Och det är aldrig roligt.
Rättegången i Blekinge tingsrätt om skadestånd till ett antal Ronnebybor som fick kommunalt dricksvatten med allt för höga halter av PFAS-kemikalier.
Drygt 7 år efter att giftskandalen upptäcktes och 5 år efter att PFAS-föreningen stämde kommunens vattenbolag är det till slut huvudförhandling i tingsrätten i Karlskrona. Det är februari 2021. Herman, Lolo och Martin är i den pampiga rättssalen. Herman börjar vittna i ett eget båsvän mot domaren. Han känner sig väl förberedd.
Det här är min dotter, hon heter Nala, hon är 11 år. Hon har ju skyhöga halter av detta i sitt blod. Hon kommer vara 38 år när hon kommer till normala nivåer. Lyckligtvis är hon ju ganska ovetande om det just nu. Men den dagen hon ska skaffa barn och familj, då kommer hon börja fundera på hur det här kommer påverka. Och vi pratar ju liksom inte om någon liten förgiftning. Hon har rätt mycket av den här skiten.
Lolo tar plats i vittnesbåset.
Hon har en maktlöshet och en oro för när ska jag drabbas. Man ser folk runt omkring sig. När är det min tur? Det är någonting som man går runt och har en klump i magen och en obehagskänsla för att jag känner mig så liten att jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte bli av med detta. Jag kan inte hjälpa mina barn. Jag vet inte ens om jag får uppleva mina barns framtid. Jag vet inte någonting. Och den ovetskapen är jättejobbig. Jag kan inte hjälpa dem. Jag kan bara kämpa här för att det är inte okej att förgifta ett helt samhälle. Och inte ta ansvar för det. Det är ju bara en fråga om när man ska drabbas. Det är ju inte en fråga om jag ska drabbas av sjukdom. För frågan är ju när kommer det.
Lolos då 17-åriga dotter är med under förhandlingen. Och det som hon hör får henne att för första gången förstå vidden av det som hänt. Och de pratar om det under lunchen.
Men mamma, varför har du inte sagt det här? Varför har du inte berättat hur jävla illa det är? Så hon var rätt skakig under hela lunchen, så kunde hon inte, men kan jag drabbas av myom? Kan jag drabbas av det här? Men får jag inga barn? Det var jättemycket frågor som ploppade upp och rädslor som hon, men så säger hon ju, men jag kan inte gå och tänka på det heller, för då blir jag ju knäpp.
Liksom att de är skyldiga och
2 månader senare, i april 2021, kommer tingsrättens dom.
Man känner bara så att man är helt skakig i hela kroppen. Och sen...
I Hermans trädgård är P4 Blekinge, TV4, SVT, lokaltidningarna och flera andra medier på plats.
Det är klart som fanken efter den här kampen, efter alla de här åren att man är...
Inifrån den inbyggda verandan hörs glädjetjut från dem i PFAS-föreningens styrelse.
Fantastiskt glad över att vi faktiskt segrade. Vi vann och det var värt det.
PFAS-föreningen vann. De nu 165 personerna har fått rätt till skadestånd.
Jag blir inte mindre giftig för det, men rättvisa.
Man kan inte förgifta andra utan att ta ansvar.
Det går inte att förstå vilket arbete vi har lagt ner. Rätt är rätt och fel är fel. Det känns otroligt skönt.
Det är som befrielse efter så många års kamp. Kan jag känna det en stor sten som har släppt av ångest.
Tingsrätten anser att PFAS-förgiftningen är en personskada även om det inte lett till sjukdom. Att de höga halterna PFAS i blodet är en förändring och en försämring av kroppens funktion. Ett defekt tillstånd. Och det är en ny tolkning av vad som är en personskada i Sverige. Och i domen listas möjliga hälsoeffekter. Försämrat immunsystem, sämre skydd av vaccination, förhöjt kolesterol i blodet, påverkan på lever- och sköldkörtelhormon, en ökad risk för PCOS, en gynekologisk sjukdom som kan göra det svårt eller omöjligt att få barn, njurcancer, testikelcancer. Men glädjen över vinsten i tingsrätten blir inte långvarig. Ronneby Miljöteknik överklagar till hovrätten. VD:n Peter Berlin.
Detta är en fråga som har så stort intresse så att den måste prövas enligt den gällande lagstiftning som finns då. Och det är inte bara i Ronneby, utan det här är ett stort nationellt problem. PFAS finns på många ställen och vår branschorganisation Svenskt Vatten är väldigt, väldigt intresserad av vad det här tar vägen.
Hovrätten beslutar att ta upp målet. Så tingsrättens dom rivs upp och rättsprocessen fortsätter. Och 1 år senare upptäcker Herman en knöl i armen.
Jag vet inte, jag bara kände på min arm. Liksom, vad fan är det där, någon liten knöl? Tänkte inte så mycket på det. Liksom, aha, det var kanske någon muskelknuta eller liksom, något sånt där. Det går väl bort, men sen gick det liksom inte bort. Och sen så började det växa. Och det var då jag sökte mig till vården. Sarkom heter det. De flesta har aldrig hört talas om vad det är för något ens. Var det här som var meningen? Liksom inte ens fyllt 50 år och sitter med en aggressiv och liksom ovanlig cancer.
Herman opereras och han ska göra kontroller 2 gånger per år i 10 år framåt för att undersöka om cancern har kommit tillbaka och spritt sig.
Det finns i princip 4 saker som det diskuteras som kan förhöja risken för den typen av cancer. Ja, det är ju ärftlighet, att man har strålat sig, lymfödem eller om man har utsatts för kemikalier. Alltså jag har ju inget av de 3 första, men däremot har jag liksom kemikalier. Så det är klart att man funderar på vad orsaken var till det, att jag fick min cancer.
Tack för PFAS. Nu börjar det.
Lollo är på semester när läkaren ringer och berättar.
Jag hade en tumör i urinblåsan. Jag var ju väldigt, väldigt ledsen. Och det var ju en av de 3 dagarna min man och jag var på camping på Öland. Så att hela hemresan satt jag och grät hela vägen hem.
Vad var det som var i tankarna då?
Ja, det är väl tacksamheten att man har fått uppleva sin barns student. Och ja, att man ändå har fått vara med. En rädsla att dö givetvis kom ju liksom. Jag vill inte dö, jag är inte färdig. Man ger ju inte upp, man måste ju kämpa liksom. Men just då när beskedet kom så kände jag liksom att livet... Jag tänkte mycket på mina barn och mycket sådana tankar liksom som kom. Jag visste ju inte hur snabbt de växte, jag visste ju inte någonting. Så att man ville ju komma till läkaren så fort som möjligt. Och jag kissade ju blod och det var ju som att kissa taggtråd hela tiden.
Och det är inte bara cancern. Lollo har alldeles för högt blodtryck, förstorad sköldkörtel och återkommande tarmproblem.
Nu först, efter alla dessa år, nu står det i min journal. Då har jag varit inlagd på lasarettet för tarminflammation ett antal gånger. Nu har jag fått i min journal att det står patienten är kraftigt PFAS-förgiftad. Och det var min neurolog som skrev det, för han visste vad det var. Vi är förgiftade, så är det.
Cancer i urinblåsan är en av de cancerformer som är lite vanligare bland de högexponerade Kallinge. Det visar forskningen som hittills gjorts på Kallingeborna. Men eftersom det rör sig om så få fall är det svårt att dra vetenskapliga slutsatser.
Jag har en slips i alla fall.
November 2022. Det är sent på kvällen. Under snedtaket i ett litet hotellrum i Malmö packar Herman upp kläder och dokument.
Skjorta som börjar strykas.
Är det för papper?
Lite papper som jag ska läsa upp imorgon.
Morgonen efter börjar förhandlingen i hovrätten. Rättsprocessen har tagit över 6 år hittills.
Ja, åren går verkligen. Alltså det har tagit overkligt lång tid. Det var det nog ingen som trodde när vi beslutade eller tvingades till att stämma miljöteknik där 2016. Det var nog ingen som skulle tro att det skulle ta så här lång tid.
Morgon.
I rättssalen i hovrätten sätter sig parterna målet på varsin sida och plockar upp datorer och tar fram pärmar med dokument.
Okej, god morgon. Vi ska bara se vem vi har här från parterna. Vi har alltså Ronneby Miljö och Teknik AB. Och sen har vi på som motparter Herman Afzelius med flera.
Förhandlingen inleds med att parterna sammanfattar sin inställning. Ronneby Miljöteknik företräds av 2 jurister från Länsförsäkringar.
Inställningen är då att det föreligger inte personskada hos någon av kärandena.
Huvudfrågan är alltså om det är en personskada att ha fått i sig höga halter av PFAS-kemikalier, oavsett om man har blivit sjuk eller inte. Om det är en försämring av kroppen.
Kärandenas förhöjda halter PFAS innebär inte att de har drabbats av ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar av kroppen. Påståendena förnekas alltså från miljöteknik sida. Det är inte någon personskada att ha förhöjda halter PFAS i kroppen utan några fysiska eller psykiska symptom. Det är inte någon personskada att ha ökade hälsorisker eller risk för framtida negativa hälsoeffekter eller sjukdom.
Herman Afzelius. Varsågod.
Tack.
Senare under domstolsförhandlingen berättar Herman om PFAS-föreningens historia.
Vi får upp din presentation kanske.
Han sitter vänd mot domaren. Och på åhörarstolarna bakom hans rygg sitter Martin, Lollo, Silla och Stefan från föreningen. Herman har en PowerPoint-presentation och visar en bild på de som var med i föreningens första styrelse.
När vi startade den här styrelsen 2015 så var det en person som hade problem. Det var Stefan som för övrigt är här idag. Som fortfarande har problem med sin sköldkörtel och medicinering för det. Åren har ju gått. Thomas lämnade oss tyvärr 2018. Han dog i cancer. Silla har fått bekymmer med sin sköldkörtel nyligen 2017. Katarina fick cancer 2019. Jag fick cancer i våras. Lollo, som också är med mig här, fick cancer. Hon opererades för 3-4 veckor sedan. För min egen del, otroligt tufft. För det är ju ett av de saker som man har gått och oroa sig för under de här åren. Kommer jag bli sjuk i cancer? Kommer mina barn bli sjuk i cancer? Så står man där helt plötsligt med en tumör i armen.
Nej, det är jobbigt. Väcka allt till liv igen.
Efter Hermans vittnesmål sitter Silla och Lollo på en bänk i väntsalen.
Det är 2022 liksom. Jag har hållit på i många år. Det handlar inte om oss längre utan det är bara juridik känns som. Men vi ger inte upp. Vi ger inte upp.
Nej, vi är ju människor liksom. Detta är vår vardag. Och det är tufft. Att man liksom inte behandlas som en människa. Man är bara en pain in the ass för kommunen. Att de ska vinna någon grej, jag vet inte. Men vi är människor och de har fan inte tagit hand om oss. De har jobbat emot oss, så känns det. Och det är jobbigt. Jag får ha detta jävla giftet hela mitt liv.
Herman hämtar automatkaffe i en pappmugg. Han har berättat för domstolen att ingen har tagit ansvar för de drabbade i Kallinge. Inte kommunen, inte försvarsmakten, inte staten. När de sökte om ekonomisk hjälp för att driva rättsprocessen från miljödepartementet fick de nej. Och de har inte fått de hälsokontroller de ville ta. De står själva.
Stort svek. Mycket stort. När staten själv liksom förgiftar ett helt samhälle, då vänder man dem ryggen bara. Den passivitet som har visats lokalt och även av myndigheter, men i det här fallet är det försvarsmakten som har skitat ner vattnet. De borde väl gått in med kraftiga åtgärder och verkligen tagit ansvar för de här. Det enda jag blivit erbjuden sedan 2013, det är att lämna mitt blod för att få ett papper hur mycket gift jag har i min kropp. Det är det enda. Och det gäller alla. Är det så man tar hand om sin befolkning?
Hallå!
Tjena!
I Hermans uterum 1,5 månad senare. Ute är det grått. Det är den 20 december 2022. Snart kommer hovrättens dom.
Det är ju nerver överallt, har jag hört.
Verkligen så är det.
Lollo, Martin och Silla sitter tätt i soffan och Herman i fåtöljen bredvid. Advokaterna Johan Öberg och Göran Starkebo är med hemifrån och syns på en skärm.
Ja, hoppas på rättvisans dag idag.
Ja, hoppas vi på rättvisans dag. 3 minuter och 17 sekunder kvar och det är jävla tur att vi har varandra, att vi kan gråta, vi kan skratta, vi peppar, vi finns för varandra.
Verkligen.
Åh, herregud.
Nej, det här är jobbigt.
Ja, det är jobbigt.
Ja, 2 minuter.
På andra sidan den stängda glasdörren till vardagsrummet trängs journalister. Alla väntar på hovrättens domslut.
Nu slog min klocka 11.
Ja, min med.
Min med.
De har väl inte glömt bort oss?
Nej, de har redan satt julor.
Snäverna bara hänger utanför.
Nu händer det något i mailboxen.
Ja.
Hos mig.
Oj.
I uterummet har det blivit tyst.
Det här var inte så bra.
Ansiktena stelnar till.
Hovrättens domslut. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut och ogillar motparternas fastställelsetalan mot Ronneby Miljöteknik AB i sin helhet. Ja, totalt värdelöst utfall, hörrni. Ja. Fan.
Man blir helt jävla tom. Fruktansvärt.
Så det är alltså helt okej att förgifta ett helt samhälle och vi ska få leva med det? Och det är okej? Vad fan är det för lagar? Undrar jag. Mm. Det undrar jag.
Ja, väldigt konservativ rättstillämpning ska jag säga. Där de konstaterar att... Att ha kroppen full av gift är en förändring av kroppen, men inte en försämring.
Hovrätten vänder helt om jämfört med tingsrättens nya tolkning av vad som är en personskada. Hovrätten anser att varje enskild person måste bevisa att den fått en skada eller sjukdom på grund av PFAS-förgiftningen. Det räcker inte med att det finns en ökad risk. Och det har ingen i PFAS-föreningen kunnat visa enligt domstolen.
Det går att tända upp den när vi lagt på ljus.
Ja, gärna lite.
En knapp bakom gardinen där så går det att tända upp lite grann.
Herman, Lollo och Martin går in i vardagsrummet för att möta journalisterna med kameror, tv-kameror och mikrofoner riktade mot sig.
Vad tänker du om hovrättens resonemang här?
Just den här frågan är ju omöjlig. Alltså forskningen kan ju inte bevisa att jag har fått min cancer, att Martin har fått sin cancer, att Lollo har fått sin cancer. Det går inte medicinskt att bevisa att det beror på det här vattnet. Det går ju inte. Alltså tekniken finns inte. Forskningen är inte så långt framme. Så att ställa den typen av krav i domstol är helt orimligt.
Efter presskonferensen går Lollo tillbaka till uterummet och sätter sig i soffan.
Jag kände sig så sviken. Jag vill bara kunna vara samlad, men det går liksom inte. Att det ska liksom vara jag får leva i den verkligheten. Och det är liksom att de bara kan skita i det. Det tycker jag är jävligt jobbigt. Att de liksom kan tycka att det är okej att människan som faktiskt har blivit drabbad, som får leva med ett så kraftigt gift i sin kropp, att det inte är en försämring. Det är klart att det är. Vi vet ju inte vad som händer. Vi är tickande bomber.
När journalisterna har gått sitter Herman vid köksbordet med sin bärbara dator. Många medlemmar i PFAS-föreningen hör av sig och skriver i Facebookgruppen.
Vad skriver de? Vad undrar de?
Jag vet inte, men det är allt möjligt. Men många är besvikna. Liksom, hur kan det vara möjligt? Och ska vi överklaga? Hur tar vi det här vidare? Och liksom, vad kommer det kosta? En massa frågor. Så.
Det finns en oro bland medlemmarna i föreningen. Med tiden har några dragit sig ur eller gått bort och de är nu 155 kvar. Några har inte vågat fortsätta rättsprocessen av ekonomiska skäl. Föreningen riskerar nu rättegångskostnader på över 10 miljoner kronor om hovrättens dom står sig.
Jag gjorde vad jag kunde. Liksom. Jag tog fighten. Liksom. Du vet, den dag min dotter blev sjuk eller barnbarn eller vad det nu var. Liksom. Ja, men jag gjorde vad jag kunde. Liksom. Jag gjorde verkligen det. Liksom. Tyvärr, det gick inte. Liksom. Men jag gjorde vad jag kunde.
Efter julhelgen överklagar PFAS-föreningen till högsta domstolen. Om HD tar upp fallet blir det en ny chans. Annars har de förlorat. Herman har gjort vad han har kunnat, men samhället har svikit. Och vem har egentligen ansvar för de drabbade och för att det kunnat gå så här illa? Är det Ronneby kommun eller Försvarsmakten? Är det kemiföretagen som tillverkat PFAS-kemikalierna men som i årtionden dolde riskerna? Är det Livsmedelsverket eller någon annan myndighet? Är det en svag kemikalielagstiftning eller bristande miljöövervakning? Eller allt det här? Klart är i alla fall att ansvaret för de drabbade i Kallinge har fallit mellan stolarna. Ingen myndighet sägs ha ansvar för att hjälpa enskilda i den här situationen. Inte ens när staten orsakat att medborgare förgiftats rycker staten ut för att hjälpa dem. Ronneby kommun och Försvarsmakten har avböjt intervjuer om deras ansvar för Kallingeborna innan rättsprocessen är över. I början av maj 2023 kör Herman söderut på E22an. Han är på väg till sjukhuset i Lund för att göra en 6 månaders kontroll för att se om cancern har kommit tillbaka. Samma dag kommer det helt avgörande beslutet om högsta domstolen ska pröva fallet.
Så det är helt galet att detta sammanträffar på samma datum. Det är så osannolikt att det skulle bli så. Jag har haft mycket att tänka på sedan igår. Jag vet inte vad som är värst liksom.
När det är 20 minuter kvar tills högsta domstolens beslut kommer ringer Martin från jobbet.
Ja, men tja.
Jag börjar få panik när det där för ringer. Det måste gå vägen. Fattar du det? Annars vet jag inte vad jag gör.
Nej, det är sin helvete viktigt detta.
Jag fick sån jävla dålig feeling i morse. Jag har knappt sovit i natt alltså. Jag har sett för mycket dokumentärer. Hur smutsig världen är.
Ja.
Jag kan ändå köpa en dom i högsta domstolen av olika anledningar kanske, men om det inte ens prövas här, man, då vet jag inte vad jag kommer tappa allt. Nej, men du tänker på allt arbete, alla timmar som har lagt ner, vad folk har gjort, liksom, alla skratt, all gråt, all jävla kamp. Det är så mycket mer än bara ett avgörande.
Ja, men absolut, jag tänker på också de som är sjuka liksom, och de som kommer bli sjuka.
Inom en halv minut.
En och en halv minut. Det är så här nedräkning.
1 minut. Var till och med 58.
Så jävla vidrigt. Så jävla vidrigt. Jag är helt så kallsvettig.
Ja, nej, jag är helt, ja, men... helt ur balans där.
Fan. Usch. Jaha, nu är klockan 15:15. Nu borde det komma.
Ja, inget ännu.
På högsta domstolens hemsida står det ännu inget.
Du kommer på mejlen här.
Men jag har fått beslutet på mejl.
Kom du på mejlen?
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
Jajamän! Jävla skönt! Yes!
Jag sa ju det hela tiden.
Åh, så jävla skönt! Yes! Åh, jag får rysning i hela kroppen.
Rättvisa!
Så jävla gött. Tårarna rinner alltså, för fan. Usch. Vilken lättnad. Alltså nu finns det verkligen, nu tändes det liksom hopp igen. Alltså, för rättvisa. Alltså det är så magiskt.
Det första av dagens 2 viktiga besked gick som de hoppades.
Solen skiner så här, båda är gott alltså. Jag hoppas på positiv besked.
Nu återstår det andra. Hermans cancerkontroll.
Jag har ju ont i magen. Och jag är ju inte cancerfri. I bästa fall blir jag det om 10 år.
På canceravdelningen i sjukhuset i Lund har Herman just träffat läkaren.
Det ser bra ut.
Så bra ut. Ja, det ser bra ut. Inga metastaser, inga förändringar. Så bra ut i armen. Ja, allt bra. Skönt. Så 2 bra besked idag. Så jävla lättad. Kommer sova gott i natt.
Herman och Lollo ska göra cancerundersökningar i flera år framåt. Martin har blivit friskförklarad från sin testikelcancer. Silla och Stefan i styrelsen kommer att ha sköldkörtelsjukdom resten av livet.
Hallå, hur har det gått?
Nej, men det har ju varit en bra dag, kan man väl sammanfatta.
Nu fortsätter rättsprocessen i Högsta domstolen.
Nu jävlar, nu ska vi försöka göra en sista knuff på det här ända in i mål, tänker jag.
Och där blir fallet prejudicerande för vad som ska anses vara en personskada. Nere i grusåsen vid F17 i Kallinge finns PFAS-kemikalierna kvar. Grundvattnet kan inte användas utan omfattande och dyr rening. Och de som drack det förorenade vattnet är förgiftade av PFAS. I årtionden framåt.
Du har hört Förgiftade av Daniel Värjö. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Tor Sigvardsson. Och det här är ett samarbete mellan P1-dokumentär och Vetenskapsradion från 2023.